Då ska vi läsa Lukas evangeliet kapitel 11, vers 1-13. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, låt oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskapens skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge en helig ande åt de som ber honom? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Det är alltså jag som är Felicia som har fått äran att jobba med den här gruppen under året. Jag jobbar här som ungdomsansvarig. Och för 3 år sedan, samma dag som jag var på intervju för det här jobbet, så var jag faktiskt på en annan arbetsintervju på min vän Mirandas jobb. Och hon hade tipsat mig om att söka det jobbet och hon hade också tipsat sin chef om att ta in mig på intervju. Och jag och Miranda har känt varandra under hela mitt vuxna liv. Vi har pluggat ihop på globala studier och sen så har vi mötts här, vi båda med i den här församlingen. Och så har vi bott grannar ett tag på Jerikos studenthem. Så vi har umgåtts en hel del. Jag vet inte hur mycket hennes chef visste att vi hade umgått så mycket, men han visste ju att vi kände varandra. Och när jag kom dit på intervjun så pratade inte han och jag någonting om det under den formella tiden av intervjun. Då satt vi och pratade om jobbet och varför jag skulle ha det. Men sen när vi liksom hade avslutat den delen, då kom Miranda på tal. Och då sa han till mig: är du också från Södertälje eller? Och jag sa nej, för det är jag inte. Och han sa: för du och Miranda låter ju exakt likadant. Och om man är någorlunda bra på att höra dialekter så kanske man ganska snabbt hör att jag inte är från Södertälje eller ens Södertälje-trakten. Men någonting var det som gjorde att han tyckte att vi låter precis likadant. Och man kan ju tänka sig att efter att ha några år umgåtts ganska intensivt så har vi antagligen utvecklat ett ganska likt språk. Alltså vi kanske använder samma ord när vi pratar ofta. Vi kanske resonerar på ganska lika sätt. Jag skulle tippa på att vi har ganska lika liksom, ljudvolym när vi pratar. Ganska lågt. Och kanske tar ungefär lika långa konstpauser. Och undermedvetet så la min andras chef säkert också märke till att vi klädde oss ganska lika, vi förde oss ganska lika. Vi kanske hade båda två lite typisk kristen tjej som har pluggat globala studier, aura. Även om inte han kanske tänkt så med de orden i sitt huvud. Poängen med allt detta som jag säger nu är att man blir som man umgås. Det kanske ni har hört förut. Man blir som man umgås. Och temat för den här dagen i kyrkåret, den här söndagen, är bön. Och jag skulle vilja närma mig det just utifrån fokus på en relation. För det är det som är liksom kärnan i bön. Oavsett egentligen vem man ber till, så förutsätter ju att det finns någon som är där och lyssnar och svarar. Så det förutsätter en relation. Och i den här bibeltexten som Elliot läste för oss och med oss, så kan jag tycka att det låter lite för lätt det här med bön. Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas. Det låter typ som en reklam. Man kan nästan undra, hade Jesus ett betalt samarbete? Liksom skulle han vinna någonting på att förenkla det så här mycket? Det låter ju som, det jag menar med reklam är att reklam ofta ger oss löften om att vi kan ta kontroll över våra liv med några enkla knep. Och jag undrar om det är det Jesus försöker göra här. Och det finns en liten risk när man läser den här texten, att man läser den som en slags teknisk manual för bön. Ni vet, en manual, en sån man läser om man har köpt en maskin och så måste man läsa hur den funkar. Om jag liksom trycker på den här knappen, då kommer det här resultatet. Det är ju så maskiner funkar, eller teknik. Och om vi ser på bön på det sättet, så finns det en stor risk att vi blir besvikna. Säkert många av oss här inne har erfarenhet av att kanske ha bett ganska ihärdigt för någonting. Be så ska du få. Men så blev det inte så som vi tänkte. Det blev inte det resultatet när vi tryckte på den knappen. Beror det då på min egen prestation? Bad jag fel? Bad jag dåligt? Är det Gud? Vill inte Gud mig väl? Det bäddar för besvikelse faktiskt. Kanske på sig själv, kanske på kyrkan, kanske på Gud. Jag tror inte riktigt det är det Jesus försöker göra när han gör de här liknelserna. Jag tror framför allt han vill lyfta två saker. Och det första är Guds karaktär. Och det andra är att vår bön spelar roll. De två sakerna tänker jag hänger ihop, och att man kan sammanfatta det med ordet relation. För det första då, Guds karaktär. Det står ju här i texten att liksom, men att Gud vill oss väl, verkar det som. De liknade i slutet som en barn- och förälderrelation. Att om ett barn ber sin förälder om det här, så skulle inte en förälder ge honom en orm eller vad det nu står. Och det här är en av Jesus hur mycket mer liknelser. Han skriver här i vers 13, står det: om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska inte då fadern i himlen ge heliga ande åt dem som ber åt honom. Nu kanske jag läste fel. Men i alla fall, hur mycket mer ska inte då vår far i himlen ge oss, om ändå vi som kanske inte känner oss onda, men vi är i alla fall inte perfekta människor, vi förstår ändå att göra den godheten. Och den här lilla godheten som vi ser oss själva och i andra är en spegling av Guds karaktär. Alltså hur Gud är. Och Jesus verkar ju mena att trots att Gud är allsmäktig och allvetande, så ska vi säga våra önskningar till honom. Och det tänker jag är ett uttryck för Guds omsorg. Att som en förälder som redan vet någonting som barnet berättar för den, så vill den ändå höra det. Den vill ändå ha det här samtalet med barnet. Och det säger ju någonting om Guds karaktär. Men det säger också någonting om den här andra punkten, att bön spelar roll. Och till skillnad från den här reklamliknelsen som jag gjorde, att någonting som vi konsumerar kan göra att vi får kontroll över våra egna liv, så handlar bön snarare ganska ofta om att släppa kontrollen. Att släppa taget lite grann om våra egna liv och våga lita på att Gud finns där och att Gud har det i sin hand. Och att vi kanske bara behöver finna oss i någonting som är. Men bönen är ju också det som gör oss till redskap i hans värld. I början av den här bibeltexten som vi läste så kommer ju Lukas version av vår fader eller Herrens bön som vi också brukar läsa här tillsammans i Saron. Som Jesus lärde sina lärjungar att be. Det finns också en version av den i Matteus evangeliet där det läggs till där man ber att Guds rike ska komma och Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen. Och när vi läser den bönen så är det inte som passiva åskådare som vi bara ber om att Guds vilja ska ske, Guds rike ska komma. Så det har ingenting med mig att göra. Utan det är ändå som någorlunda kapabla människor som vi ber den bönen. Så som vi med Guds kraft faktiskt kan få bli svaret på våra och på andras böner. Men för att bli en del av det bönesvaret så behöver vi ha en relation till Gud. För att vi ska bli som vi umgås. Så vi behöver umgås med Gud för att kunna bli som honom och för att kunna vara hans redskap i den här världen. Och hur blir man då som man umgås? Jo, men det nämnde jag lite här i början. Man spenderar mycket tid ihop som jag gjort med Miranda. Man lyssnar på varandra och man låter sig liksom formas av varandra. Man har omsorg om varandra. Så har det varit i konfagruppen det här året. Även om ni har tänkt på det så eller inte så har vi lyssnat på varandra. Vi har formats av varandra på olika sätt. Vi har ju spenderat tid ihop. Men det slutar inte heller där utan de tankarna och egenskaperna och det sättet att prata, det språket, det tar man ju också med sig sen ut i resten av världen och livet. Och om min vän verkligen hoppades på någonting som jag kunde vara med och förverkliga, då skulle inte jag bara sitta där och hoppas att det blev så. Utan jag skulle ändå engagera mig i att förverkliga det. Nu kan man verkligen invända att det borde vara annorlunda med Gud. För han är allsmäktig. Han behöver väl inte oss. Och för det andra så är det ju också mycket svårare att förstå vad det är Gud vill. Och jag tänker bara ge ett kort svar på båda de invändningarna. Gällande att Gud inte behöver oss. Så om det helt och hållet var så att Gud inte behövde oss och inte liksom ville använda oss, då skulle vi inte sitta här idag. Utan det vi tror som det står liksom från Bibelns första sidor är att Gud skapade människan för att liksom vara hans medskapare här i världen. För att finnas med och ta hand om allt det som han har skapat. Så även om Gud kan göra saker utan oss så vill han använda oss. Och gällande att förstå vad det är Gud vill så tänker jag just att bönen är det här umgänget där vi kan försöka förstå vad det är Gud säger till oss. Både för att prata själva men också för att försöka lyssna. Vi också har Bibeln som vi kan läsa. Så även om Gud oftast inte syns eller talar till oss så där tydligt som vi gör med varandra, så tror jag att Gud har skapat hela den här världen och att hans närvaro finns här överallt. Han har ju tillgång till våra tankar, till våra känslor, till våra omständigheter och han kan tala genom det. Någon sa att Gud kommer till oss förklädd som livet. Det finns såklart också andra röster. Och då behöver man kunna urskilja vilken som är Guds röst. Och det är ju inte alltid så lätt heller. Men det är också därför vi behöver ha gemenskap med varandra. Därför behöver vi ha en kyrka, en konfagrupp. För att tillsammans kunna försöka förstå vad det är Gud vill. Man behöver inte göra det urskiljandet själv. Och vi har ju också Bibeln då, som är en stor samling texter som försöker säga vad det är Gud vill med den här världen. Och inte heller den behöver vi förstå helt själva, utan för den behöver vi också gemenskapen med varandra. Och det finns så mycket duktiga forskare, bibelteologer, pastorer som kan hjälpa oss med det. Men det är inte bara de personerna, utan det är också alla vi, alltså även ni konfirmander, kan vara med och göra den urskiljningen tillsammans. Det är svårt att avgränsa sig när man ska predika om något, för man får själv tid att liksom bearbeta ett ämne, och så tycker man allt handlar ju om det här. Jag behöver säga allt. Men jag ska avsluta. Och även om bönen liksom inte är en teknik som vi kan bemästra, knappar som vi kan trycka på för att få särskilda resultat, så finns det ju såklart många tips och tricks för att liksom få en god bönerutin såklart. Och de kommer inte jag säga nu, men det får ni säkert i en annan predikan eller i någon podd eller i en bok. Fråga någon sen om den har ett tips. Så istället tänkte jag ge några relationsråd, eftersom jag pratar om relationen till Gud. Och jag är inte en expert på det, men jag har då snappat upp några saker genom åren. Och det är att man behöver ta tid för varandra. Man behöver lyssna på varandra. Och man behöver vara ärliga mot varandra. Och en av de bästa sakerna med en relation till vår Gud är att i den finns verklig ovillkorlig kärlek. Så till en annan människa kanske det ibland är svårt att vara helt ärlig, för man liksom skäms för sig själv. Men till Gud behöver vi aldrig vara det. Och att ta tid med Gud, alltså Gud finns ju alltid här. Jag tror Gud är närvarande hela tiden. Så det handlar mer om att låta sig själv vara närvarande och försöka ta tid för Gud. Och sen är det här med att lyssna, som sagt alltid inte är så lätt. Men som jag tror vi kan göra om vi avsätter den tiden. Och då kanske din ton kommer förändras lite. Du kanske inte kommer börja prata liksom Nasaret-dialekt. Men ditt språk kanske utvecklas på något sätt. Alltså Jesus var från Nasaret, för att förklara det. Din blick kanske kommer klarna lite. Och i den här relationen så kommer du inte bli mindre du. Men du kommer kanske bli lite mer lik honom.